Det är ett modernt NATO som Finland och Sverige ansluter sig, ett NATO som har återgått till sin kärnuppgift att försvara Europa mot Ryssland. Det säger NATO-experten Ann-Sofie Dahl. Det kommer att gå snabbt för Finland och Sverige att bli godkända medlemmar, så är det inte för alla ansökande länder, säger hon. Och det var ett klokt drag av Finland att nu bli medlem, säger Ann-Sofie Dahl.
Det är ett mycket klokt drag av Finland och vi som är svenska NATO-vänner är mycket, mycket tacksamma mot framförallt president Niinistö som har dragit igång det här och dragit med Sverige också motvilligt. Det är historiskt och det är väldigt spännande och det är ju exceptionella tider så att det brukar ju inte gå riktigt så här snabbt när det handlar om nya medlemmar i NATO. Men det som sagt det är en exceptionell tid med den ryska invasionen.
Om vi jämför med de tidigare medlemmarna, till exempel Baltikum, det var ju då väldigt många länder som gick med samtidigt. Men hur lång tid brukar det ta att bli ny medlem i NATO?
Ja, alltså när det gällde de baltiska staterna så det var ju en väldigt lång process och väldigt besvärlig också. För det var ju inte alla som tyckte att det var någon god idé. Det var allt för provocerande gentemot Ryssland framförallt. Men de sökte ju alltså egentligen i samma ögonblick som de gick med i partnerskap för fred. Som ju Sverige och Finland var de allra första att gå med i faktiskt 1994. Och sen blev de medlemmar 2004. Men det där hängde på håret alltså. Och det var Danmark faktiskt som drev de baltiska staternas kandidatur. Lilla Danmark och det var inte uppskattat i alla läger. Inte heller i USA under lång tid.
Med din kunskap om NATO-historien, hur snabbt kan det gå för Finland och Sverige?
Ja, egentligen så är inte historien så relevant i det här sammanhanget eftersom det är en helt ny tid. Det är verkligen före och efter 24 februari. Det kommer ju gå snabbt. Alltså när Jens Stoltenberg och även Anders Fogh Rasmussen har talat om snabbspår så är det ju den här MAP-processen som man avser. Alltså den behandlingen av de svenska och finska ansökningarna till NATO. Och det där kan ta väldigt lång tid för andra länder som inte är lika nära NATO som Sverige och Finland är. Det är ju två länder som är i den här lilla, det man kallar för guldkortsgruppen, alltså Enhanced Opportunities Partnership. Så man kan inte vara närmare och mer bekant i NATO än vad våra länder är. Så den processen kommer att gå på någon dag, inte mer än så. Men sen det som tar tid är ju ratificeringen. Och det är ju helt omöjligt att spå om hur lång tid den kommer att ta. Det kommer ju utövas en viss press för att det ska skyndas på. Eftersom det som sagt är exceptionella tider. Och det är en osäker tid här mellan ansökning och själva medlemskapet.
Och den intressanta frågan i Finland har ju varit att vad sker i mellanperioden? Hur säkra ska vi vara på om till exempel Ryssland reagerar på den här ansökan?
Jo, men vi kan nog utgå från att det kommer någon reaktion. Det gör det alltid när nya länder söker sig in i NATO. Nu är det ju mer cyberattacker det handlar om. Tidigare så har det varit att man mullrat i Moskva. Men det har ju aldrig hänt någonting mer än så. Det har ju aldrig blivit någon regelrätt militär attack. Därför är det ju väldigt viktigt att nu Boris Johnson var i både Stockholm och Helsingfors och har utlovat någon sorts säkerhetsgarantier. Och det kan man väl tänka sig att det också finns från USA. Och det är viktigt att detta presenteras publikt så att man vet i Moskva att det finns ett skydd för Sverige och Finland under den här perioden. Samtidigt så är det ju som Anders Fogh Rasmussen har sagt, det är nu man ska söka. För att nu är ju Ryssland verkligen upptaget i Ukraina och har inte så stora möjligheter att agera militärt mot oss. Och jag tror inte heller att Ryssland skulle få för sig att göra någon sorts regelrätt militär aktion mot Sverige och Finland.
Ditt specialområde är väl NATOs historia. Så de olika NATO-länderna, medlemmarna, vad är det som skiljer dem åt?
Ja, det så brukar man ju tala om att detta är väldigt grovt. Men att man kan se öst-nord-flanken mot syd. Och där det finns då olika uppfattningar om vad det viktigaste hotet är. I syd är det ju inte alltid så att man uppfattar Ryssland som så överhängande. Det gör man ju nu sedan 24 februari. Men där har man ju också andra prioriteringar som också NATO sysslar med. Alltså terrorbekämpning och man bekymrar sig för flyktingströmmar och liknande. Alltså det som NATO jobbar med under rubriken Projecting Stability. Men uppe i norr så har vi ju de här Article Fivers som kallas Och dit hör ju givetvis de baltiska staterna och Polen. Och även Norge har varit en klassisk artikel under egentligen hela perioden efter kalla kriget. Där man alltså hävdat och påpekat att det är viktigt att vi inte glömmer det ryska hotet och att man har varnat för att Ryssland ska återkomma, som man ju också har gjort. De har ju fått rätt på sätt och vis, och det är ju olyckligt, men det visar att det finns en erfarenhet framförallt i de baltiska länderna och Polen och alla de tidigare öststatsländerna. Man är väl medveten om det ryska hotet.
Och när man talar om NATO-medlemmarna så är ju nummer ett USA. Där har det kommit kritik för att Europa inte betalar sitt eget försvar, att vi egentligen surfar på USAs resurser. Finns det en sån risk att okej, Europa ska betala mer, sa president Trump, och nu gör vi väl det mer än förr. Men hur kan det utvecklas det där?
Det är någonting som president Trump har ju fått äran åt sig för de här, att han la så stort press på Europa. De europeiska staterna skulle betala mer, och det gör man ju också som du säger nu. Men det där är ju en diskussion som har funnits sedan bokstavligen talat dag ett i NATO. Dagen efter undertecknandet av Washingtonfördraget så inkom det en lista med önskemål till Pentagon från ett antal länder inom NATO. Och det var precis det som Pentagon hade varnat för. Alltså det var en lista då, en önskelista med vad man ville ha för leveranser i militärt materiel. Så att denna diskussion har funnits, the burden sharing kallar man det traditionellt. Hur bördan ska fördelas mellan USA och Europa. Det handlar inte om ett fristående europeiskt försvar, utan det handlar om att Europa måste bli starkare militärt också för att avlasta USA och för att behålla USA kvar i Europa.
Och länderna bidrar med olika saker. Det är lite oklart vad NATO som försvarsallians egentligen är, för det är ju ändå trots allt medlemsländerna som står för större delen av både materiel och soldater, utom Island som inte har någon militär. Men vilken roll tror du att man väntar sig att Finland ska och Sverige ska ha?
Ja, Finland har ju länge levt upp till de 2% som man ställer som ett krav på medlemmarna. Sverige har en bra bit kvar att gå där. Men båda länderna är ju gamla security producers som man talar om i NATO. Alltså bidragsgivare på olika vis. Man har ju varit med i internationella operationer, man har varit i Afghanistan. Och man har bidragit på olika vis. Och det där tror jag absolut, det mest naturliga är ju att Sverige och Finland är aktiva i vårt närområde i Östersjön och Arktis, alltså det nordisk-baltiska området, med deltagande till exempel i enhanced forward presence i de baltiska staterna, som Danmark har gjort och gör. Danmark är faktiskt den största bidragsgivaren nu proportionellt sett i de baltiska staterna, både i Estland, Litauen och luftövervakning både där och i Polen. Och sen så finns det ju hela Östersjön givetvis. Så att det finns stora möjligheter både maritimt och med flyg. Det kommer ju bli ett starkt nordiskt försvar när Sverige och Finland går med. Alltså det är hela nordflanken kommer ju att stärkas. Och Norden kommer att få en mycket större tyngd i NATO än tidigare.
Men tror du ändå att det finns en risk i Finland till exempel? Det finns de som med långa tänder som man säger går med i NATO för att få skydd, men samtidigt säger men vi är ju inte förpliktigade till någonting.
Nej, men det stämmer inte, man är förpliktigad. Det är ju samma diskussion som finns i Sverige om att man måste man verkligen försvara de andra länderna. Det där missuppfattas ofta, därför man förstår inte riktigt alltid att till exempel Afghanistan, det var ett högst frivilligt åtagande. Och där var ju både Sverige och Finland med som partnerländer. Men givetvis, alltså, det är ju både plikter och skyldigheter. Ska man få skydd så måste man också utfästa sig att skydda de andra, att försvara de andra länderna. Det har ju inte behövts under de här 73 åren som NATO har funnits, eftersom inget NATO-land har blivit angripet.
Och det är ju hela poängen och det man marknadsför det här medlemskapet med, att det sker inga angrepp.
Nej, precis. Det är avskräckningen.
De sista minuterna vill jag att du berättar lite om vilket slags NATO det är vi går med i. För det NATO har ju sett olika ut sedan starten. Var började, var har vi varit och var är vi nu?
Jo, men under kalla kriget så handlade det ju om ett existentiellt hot från Sovjetunionen. Även om Sovjetunionen inte nämns med ett enda ord i Washingtonfördraget. Men det var givetvis dit som Sovjetunionen och Warszawapakten, hela östblocket. Efter kalla kriget så fanns det ju de som befrågade om varför behöver vi nu NATO när hotet är borta. Och det ser vi ju nu igen att det var inte borta. Och då har i den mellanperioden så satsar man istället stenhårt på internationella insatser. Och det gör man fortfarande. Det är ju parallellt med det kollektiva försvaret så har man internationella insatser runt om i världen. Det vi har sett sedan 2014 och framförallt sedan nu i februari så är det ju en förstärkning av vårt närområde. Alltså hela Östersjöregionen, hela östflanken och ett mycket starkt fokus på det ryska hotet. Så på det viset kan man säga att NATO har nästan återgått till ruta ett kan man säga. Man gjorde en utsväng tillbaka till det kollektiva försvaret och till artikel 5 som man aldrig hade lämnat men som tonades ner under perioden efter kalla kriget. Och den utsvängen gjorde man då 2014 och nu ytterligare. Det är ett NATO som från och med nu med toppmötet i Madrid så kommer det finnas ett nytt strategiskt koncept som kommer att fokusera mycket på det här ryska hotet givetvis som är följd av vad som har hänt. Och det gamla strategiska konceptet från 2010 är väldigt föråldrat. Där talar man om Ryssland som en partner. Och det kan man ju knappast betrakta det som idag. Så det är ett modernt NATO som Sverige och Finland går med i. Och det är ju lite, min bok har ju underrubriken en försvarsallians i förändring. Och det är det som är det vi ser i hela NATOs historia. Att man hela tiden förmår att anpassa sig till nya situationer och nya hotbilder och förändra sig. Så det är en allians som är väldigt mycket i tiden.
Och min sista fråga, är NATO en fredlig organisation internt eller finns det mycket gräl och bråk i kulisserna eller på toppmötena? Och hur håller de sig i så fall eniga?
Ja, det är ju en stor organisation, det är 30 medlemsländer, snart 32. Och det är klart att det är en väldigt spridd samling. Alltså det är allt från stora USA till Luxemburg och där alla i och för sig har precis samma röst. Det är ju, alla beslut fattas ju med konsensus och därmed så har ju också alla en slags vetorätt. Och det är klart att man har diskussioner och det debatteras vilka olika prioriteringar man ska göra, vad man ska satsa på och hur man ska göra det. Men det är ju en fredlig organisation. Alla vet ju varför man är där, varför man sitter runt det här allt större bordet i NAC, alltså North Atlantic Council. Det finns ju ett förtroende och en förtrolighet som kommer med det här, de här förpliktelserna att man har lovat att försvara varandra. Så där finns en grundsolidaritet mellan länderna.
Det sa den svenska NATO-experten Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik. Hon har skrivit boken Historien om en försvarsallians i förändring. Reporter Bengt Östling för Svenska Yle.